i någon inspelning. Står det där och det står spår 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Där börjar du spela in nu.
Ja, den ska stå i pausläge.
Men då börjar du spela in. Då måste jag
ta ett tryck. Men sen börjar det räkna.
Jaha, hjärtligt välkomna till vårterminens tredje samling. Och ämnet idag är kristen tro i kyrkohistorisk belysning. Det är ju lite vågat att ta upp ett sånt här ämne som en inledning till ett samtal. Om vi nu ska börja med apostlan och urkyrkan och så gå fram till idag. Så vi får ju göra lite snabba penseldrag. Men jag tror att vi kan fånga in några viktiga saker som är nyttiga att känna till för att bättre förstå den situation vi har idag. En ganska brokig kristenhet. Och jag ska ta upp sådant som inte precis har hänt i Västerås eller i Västmanland eller Sverige, utan ta det lite mera globalt. Och då kan ni själva förmodligen koppla samman och säga, det där känner jag igen, aha, fanns det där redan då och på de ställena. Och i samtalen vi ska ha sen i samband med kaffe och te så kan vi ju då diskutera och precisera. Den undrar lite grann, vad ska vi då säga om den rörelsen och de personerna. Hur hänger de ihop i detta spektrum som jag ska försöka att måla upp. Vi börjar alltså lite kort då om apostlarna och urkyrkan. Och ni vet ju att den stora händelsen och det helt avgörande för apostlarna är ju Kristi uppståndelse. Om man som man ibland försöker göra om kristendomen, så man tonar ner uppståndelsen eller tänker att det är en sån sak som blir en sån svårighet för den moderna människan att tro på, ja då pratar vi inte längre om kristendomen. Kristendomen och Kristi uppståndelse, det hör så oerhört intimt samman. Uppståndelsen står i centrum och klarheten över vem är Jesus. Vi möter ju den frågan redan i de nytestamentliga skrifterna, att man undrar när Jesus gör under, när han stillar stormen eller vid andra tillfälle. Vem är han egentligen? Och inte bara lärjungarna utan också motståndarna undrar, vem är han? Och hur är det möjligt? Så den stora saken i urkyrkan, det är att gå ut och predika. Vi har mött honom. Vi har mött en uppståndne. Vi vet vem han är. Och man går ut och predikar Jesus som sann Gud och sann människa i en person. Och man predikar varför detta var så grundläggande och så viktigt. Människan måste frälsas. Människan kan inte frälsa sig själv. Människan kan inte uppfylla lagen. Han är vår uppfyllelse. Han är lagens uppfyllelse. Han är A och O, begynnelsen och änden. Och all predikan är alltså oerhört kristocentrisk. Och nu har ju forskningen ibland försökt att dra en gräns mellan, som vi talade om i första föredraget här i januari, dra en gräns mellan den historiske, verklige Jesus och den förkunnade Jesus. Och då använder man om den förkunnade Jesus bara ordet Kristus, och så säger man Kristus är en sak och Jesus är en annan sak. Fornkyrkan och urkyrkan betonar att Jesus är Kristus, Kristus är Jesus. Håller samman den historiske Jesus och den förkunnade Kristus. Och eftersom man stoppar undan, tycker jag, i vår tid så mycket Jesus, så kanske jag inte bara ska säga Kristus, som det är så lätt att säga, utan säger Jesus eller Jesus Kristus. Man liksom blygs om Kristus, det blir liksom så andligt, det blir en idé, en tanke om en viss frälsare. Men kött och blod, historiskt, värjer man sig lite grann. Och säger vi då Jesus, då är det Jesus med kött och blod. Gud har blivit kött, Gud har blivit människa. Gud har antagit mänsklig natur i Marias sköte och han har blivit en sann människa. Dock utan synd. Dock utan synd. Ja, vad händer sedan kort under urkyrkans tid? Ja, man slår vakt om Jesus som Kristus, Jesus som uppstånden, Jesus som den ställföreträdande gottgöraren. Genom honom räknas vi av nåd alena som rättfärdiga. Han har den rättfärdighet som vi måste ha för evigt liv. Så därför genom att lita på honom, ta emot honom, så har vi evigt liv och kommer inte under den förfärliga domen som står där hela tiden och förskräcker, utan vi har övergått från döden till livet. Så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och denna tro är en levande kraft. Det är frågan om en ny födelse. Det är frågan om att nu ha fått en ny vilja, en viljeinriktning, samtidigt som vi har kvar den gamla människan som drar åt andra hållet. Och därför ska den gamla människan korsfästas och dödas. Det är en kamp hos den kristne mellan den gamla människan, köttet, och den nya människan, den troende, som kallas för anden. Så dog apostlarna. Apostlarna mötte motstånd. Nästan alla blev avrättade. Nästan alla led martyrdöden. Och den första tiden var svår på det sättet att de fick betala med sitt blod. Och bara det säger ju lite grann om den här tokiga idén att det där med Jesu uppståndelse är nog inte sant. Man gömde undan kroppen. Och de som alltså är beredda att dö för att de har sett Jesus som uppstånden, de skulle alltså själva verket veta att han aldrig uppstått. Vi har gömt undan. Hans ben ligger någonstans gömda någonstans. Det är ju en rent mänskligt sett en orimlig tanke. De vet på vem de tror, de vet vem de har sett och de går ut med en stark visshet. Och det är spännande att läsa de äldsta kyrkofäderna i fornkyrkan, vilken frimodighet de hade. Om ni läser Ignatiusbreven till exempel, när biskop Ignatius är på väg för att avrättas. Man skulle ju tänka att han kanske är orolig och i ångest. Och vilken glädje och frimodighet han visar. Och så är det i många av de här gamla fornkyrkliga skrifterna. Man kan se när man tittar på fornkyrkan, om vi säger urkyrkans tid är fram till 100 ungefär, så räknar vi då fornkyrkans tid från 100 till 400 ungefär. Under den här tiden så ser man att man samfällt slår vakt om att Jesus är Kristus Guds son. Och man måste slå vakt om det därför att man möts av mycket villolära. Man möts av gnosticismen. Som gör Jesus till en visserligen viktig person, men dock en skapad varelse som har sänkt sig ner och sedan ska dra oss steg för steg uppåt igen. Och man föraktar då den yttre skapelsen och den yttre kroppen och ser bara Jesus Kristus som en andlig varelse, men dock en skapad andevarelse. Så är det inte. Utan man måste slå vakt om den sanne Jesus Kristus. Och då kommer trosbekännelserna som så entydigt och klart slår vakt om vad som menas med att Jesus är sann Gud och sann människa i en person. Och vad som menas med att Gud är ett enda väsen men samtidigt tre personer som är lika eviga, lika sanna, lika i allt. Men som har olika uppgifter i en samfälld, fullkomlig, harmonisk enhet. Man kan ändå se att i den östliga delen av kristenheten så betonar man väldigt kraftigt uppståndelsen som innebär nytt liv. Ja, i och genom Kristus har vi det nya livet, det gudomliga livet. Och i den västliga kristenheten så betonar man oerhört kraftigt hur skulden blir utstryken. Hur Kristus sonar, betalar för all skuld. Hur han är vår rättfärdighet. Man betonar rättfärdiggörelsen, man betonar nåden genom Kristus alena väldigt kraftfullt. Så visst kan man se, vad ska vi säga, vissa karaktäristiska kännetecken inom olika kyrkor. Man kan också se hur församlingar ganska lätt försöker att predika budskapet så att de olika miljöerna ska förstå vad det är frågan om. Men inte utan fara, utan så småningom ser man att man kanske påverkas lite väl mycket av den folksituation och folkmiljö och folkseder som finns i de områden där man verkar. Men några verkligt stora avvikelser från apostlarna och urkyrkans klara bekännelse ser vi mycket lite av. Det kommer först från ungefär kring 400. Och då kommer vi in på, man kan säga att det skönjas under 300-talet, men tydligare från och med 400, och då brukar vi tala om medeltidskyrkan. 400 till 1500. Och det är ganska många år, nu ska jag ta och säga något om det väldigt kort och snabbt. Därför att jag tänkte lägga tyngdpunkten sen på tiden efter 1500. Det som händer under medeltiden, eller det som påverkar, det är att det romerska riket klyvs. Västrom kapsejsar, detta väldiga starka Västrom går under. Kejsaren kan inte ens bo kvar i Rom, för det är så otrevligt där, håller på att växa igen. Så han får byta till ett andra Rom, som är den plats som vi idag kallar för Istanbul. Och som på 300-talet fick namnet Konstantinstad. Därför kejsaren som borde vara i det gamla Rom, han hade sitt centrum då där borta. Och så kallar han platsen för min stad. Konstantins stad. Och staden blir Opel. Konstantinopel. Det här innebar att det blev ett maktvakuum i Italien. Eller i Västrom. Och den som då liksom går in och axlar makten även världsligt sett, det blir då den andlige fadern i Rom, som börjar att växa upp som liksom överordnad andlig ledare för alla. Och han tillskansar sig också, och vill tillskansa sig också, världslig makt. Han kommer in liksom i västromerske kejsarens ställe. Och det här var ödesdigert. Det här kommer att medföra en sammanblandning mellan kyrka och stat, som så småningom utvecklas till att vi får inte en statskyrka som det blir mera på östsidan, utan en kyrkostat. En kyrkostat. Förstår ni skillnaden? Och än idag så vet ni att påven är en statsledare. Han har en stor stat med ambassadörer runt om i världen, men det jordiska territoriet i Italien är ju inte särskilt stort. Så den här förskjutningen påverkar. Det som också påverkar är att från att ha varit förföljda, och det var livsfarligt att vara kristen om man råkade illa ut redan under apostlarnas tid, men senare i oerhört hög grad också under 100- och 200-talet. Det sker en förändring på 300-talet. Konstantin säger att det är okej att vara kristen. Och så småningom kommer nästa kejsare också att säga att det är inte bara okej att vara kristen, utan man ska vara kristen. Och det blir ett tvång att vara kristen. Och vad tror ni händer med kyrkan då? Jo, då måste ju alla vara kristna för karriärens och meriternas skull. Och kyrkan urholkas på det sättet, genom att man får in många i kyrkan som inte står för den kristna tro, inte känner den och inte heller vill bekänna den. En väldig skillnad mot förut då, när man visste att det betydde döden om man inte betraktade kejsaren som Gud och offrade till kejsarens bild, och inte heller helgade och ärade de många gudarna som fanns i medeltidsvärlden. Så det var ingen lyckad utveckling att nu var det bra att vara kristen, utan det blev en förflackning. Och olika villolärare fick också här nu större möjligheter att göra sig gällande. I den här vevan så kommer också det här en förskjutning. Och vad det berodde på kan jag inte säga säkert. Men att man tror att också, precis som man meriterar sig i världsliga sammanhang, det är en merit att vara kristen. Det och det är en merit, så ska man också meritera sig i påvens stora rike. Så att det gällde att samla meriter. Och så kommer då, och om man var klar över synden, ett stort problem. Man behöver renas ifrån synden. Men man tappar bort att Kristus är hela reningen. Kristus är hela reningen. Utan det blir att Kristus är en första avgörande rening. Men den är inte färdig, utan nu måste denna reningsprocess, och det blir alltså en pågående process, den måste fullföljas av människan. Och med hjälp då av olika medel. Och ett av medlen är naturligtvis att hålla sig till Kristus, men också att hålla sig till Maria, att ta hjälp av olika saker. Det kan vara helgons kvarlevor från helgon, och det är vallfärder, och det dyker upp en rad saker som man använder sig av för att renas. Och därmed kommer nåden att få ett nytt innehåll. Nåden blir en sorts bensin som man tankar in för att kunna fortsätta processen steg för steg. Och några är så duktiga på att använda nåden, denna bensin, så att de klarar av reningen, och till och med marginal. De förklaras för helgon. Och de har, när de har marginal, så betyder det då att kyrkan kunde också ta vara på överskottet av goda gärningar, som har en skattkista att dela ut sådana här reningsmeriter ifrån. Och detta som kommer in med att man kan få hjälp med reningen, så är det alltså, är man inte färdigrenad, då kommer man till skärselden. Man måste vara färdigrenad, och det är ju sant. Vi måste vara rena, vi kan inte vara himlen om vi är bara tre kvarts rena. Så långt är det sant. Men man tappar bort att vi är rena och rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Vi räknas som rena och rättfärdiga för Jesu Kristi skull. Utan man är då inte färdigrenad. Det betyder inte att då kommer vi till helvetet. Nej, är man troende men har inte fortsatt reningsprocessen, så kommer man till skärselden. Det betyder att det är många år av rening kvar innan man släpps in i himlen. Och den reningsprocessen, den är rätt jobbig och smärtsam. Så det var väldigt bra om man kunde få rabatt på det år som reningen skulle fortsätta efter döden. Och det kunde man få med hjälp av de här överloppsgärningarna som fanns bland annat. Så här ser vi en ganska grov förskjutning som äger rum. Det blir alltså den här gradvisa klättringen, och nåden blir alltså inte det som det är i Bibeln, att Gud är oss nådig för Jesu Kristi skull. Inte att Gud kan bli oss nådig om vi gör det och sen det och sen det och sen det, utan Gud är oss nådig för Jesu Kristi skull alena. Det kommer också in rätt mycket folkreligiösa föreställningar, olika folkseder som man tog in. Och det funkar ju bra, det var lite lättare då att nå olika folkgrupper. Så forskar man det här, så är det lätt att känna igen massa saker som finns utanför kyrkornas gemenskap som man har på olika sätt plockat in. Vi hittar i andra religioner mycket av det här med reliker. I islam är det vanligt med reliker. Jag har till och med sett någon hårstrå, någon tand av Muhammed. Och sånt spelar en viktig roll. Och vissa heliga stenar och heliga källor och heliga platser att åka till är inte dumt. Det är vanligt lite här och där. När det nu börjar att spåra ur mer och mer, och det förekom också grova synder och allt möjligt bland de som skulle vara fromma andliga ledare, så gjordes det ju vissa försök att uppmärksamma det här och rätta till det, att reformera. Men det blev inga stora och långvariga reformeringar. Det försöktes en del på 1300-talet. Och på 1400-talet i dess början är ju inte minst Jan Hus känd, och de böhmiska bröderna. Och det är typiskt när sedan det blir en reformering som slår igenom med stor kraft genom munken Luther, så anknyter han en hel del och påminner om Jan Hus och de böhmiska bröderna. Och det där med de böhmiska bröderna, det var också detta att man lyfter fram lekmännen och inte gör om sakramenten till också såna här bensinsaker. Sånt som man kan använda som en process för att åstadkomma gradvis den heliga, den nödvändiga reningen. Utan sakramenten är ju en konkret, ett konkret överlämnande och en proklamation av: du är förlåten, du ovärdige som inte skulle förlåta, du är förlåten för Jesu Kristi skull. Inte du kan bli kanske om möjligt förlåten om du gör först det och det. Så man lyfter fram att sakramentens rätta bruk hade fördunklats. Och också att lekmännen sattes åt sidan, var liksom helt överkörda. Att det fanns liksom ett speciellt andligt stånd som kunde ansvara för nådesutdelandet och sådant. Och bröderna, de vanliga lekmännen, sköts helt åt sidan. Ja, detta bara lite korta skisser. Nu går jag då till 1500-talet där man då betonar då evangeliet. Evangeliet har man fördärvat så att det blir ungefär detsamma som lag. Eller det är både lag och tips på hur du kan bli benådad om. Man stoppar in villkor i evangeliet. Och än idag hittar jag rätt ofta på katolskt håll att man använder ordet evangelium där vi skulle säga lagen. Vi som är påverkade av reformationen och av Luther, vi är ju noga med att man måste kunna skilja mellan lag och evangelium. Lag, det är Guds heliga vilja som talar om vad som krävs, hur du ska vara för att hålla måttet inför Gud. Och Gud kräver ingenting annat än fullkomlig renhet och rättfärdighet. Du ska vara ren inte bara på utsidan utan på insidan. Du ska ha ett totalt syndfritt och rent hjärta. Inte bara det att du inte får gå och mörda. Det får inte finnas några onda önskningar och begär inom dig. Du ska alltså vara syndfri här inne, vilket du inte längre är på grund av synden som finns i världen och har smittat ner oss. Och då lyfter man fram evangeliet som den stora rika gåvan där man då förklaras rättfärdig inte på grund av egna gärningar utan för Kristi skull allena. Och så kommer termen evangelisk in i språkbruket, som man talar om den evangeliska kyrkan. Lutheraner sa evangelisk-luthersk kyrka. På tyska var det då evangelisch och på engelska evangelical. Och den här termen användes både av lutherska och reformerta kristna. De här båda grupperna, lutheraner och reformerta, de var oeniga om åtskilligt, och det kan vi tala sen lite mer om. Men de var eniga om att skriften alena är Guds sanna och ofelbara ord. Inte skriften plus traditionen, plus olika kyrkomötesbeslut, plus olika beslut som har fattats under också medeltidskyrkans gång. Utan skriften alena måste stå över både påvar och kyrkomöten och mänskliga traditioner. Och att en tillförlitlig norm. Denna skriften är sann, skriften är helt tillförlitlig, den är ofelbar. Så man flyttar inte ofelbarheten från skriften till påven eller till någonting annat, utan den ligger hos skriften och skriften alena. Vidare så var man enig om att människan blir frälst genom tron alena. Alltså genom att lita på och ta till sig, ta emot det som räcker så åt henne fritt och förintet. Frälst genom tron alena, på grund av Kristi gärning alena och genom Guds suveräna utkårelse och pånyttfödande gärning. Det var man helt överens om. Man var oenig om nattvarden och flera andra saker, men det jag nu nämner var man överens om. Grundläggande för de evangelikalas syn på frälsningen, vad var det tror ni? Jo, det var deras syn på människan. Som helt och hållet fördärvad av synden. Bunden av Satans makt. Hon kan inte frigöra sig, komma loss från Satans välde. Och därmed helt oförmögen att medverka till sin egen frälsning. Frälsningen är Guds verk alena genom ordet och genom anden. Gud skapar tro när och var han vill. Genom tron räknas människan tack vare Kristus som rättfärdig inför Gud. Den frälsande rättfärdigheten, det är inte den egna processade fram förbättringen, utan det är en tillräknad rättfärdighet som är fullkomlig, inte i en process, inte lite, man blir lite bättre, utan den fullkomliga rättfärdigheten som Kristus äger, alltså en främmande rättfärdighet som den troende får räkna som sin personliga. Och efter pånyttfödelsen förblir människan en fördärvad syndare i sig själv, i sig själv. Men den troende är samtidigt rättfärdig. Rättfärdig och syndare. Ni känner till Luthers ord, han formulerade på latin. Simul justus et peccator. Den kristna är på en gång rättfärdig och syndare. Simul justus et peccator, det är lätt att komma ihåg. Och detta att hon är rättfärdig är för Kristi skull. Alena, på grund av Kristi tillräknade rättfärdighet. Det här var enligt de första evangelikalerna, eller evangeliska, själva evangeliet, det evangelium som man skulle gå ut i hela världen och förkunna. De var klara över att det grundläggande problemet, ja, det är egentligen ett enda, och det var detta: Guds vrede och dom på grund av synden, vår synd. Och mot denna bakgrund lyste det kristna evangeliet klart som ett glatt budskap om frid med Gud genom tron på Jesus alena. Och det var detta evangelium som kyrkan står eller faller med. Och det var detta evangelium som hon skulle predika. Men, går vi till 1600-talet. I början av 1600-talet splittrades den reformerta världen i två delar. Det klassiskt reformerta och en riktning som präglades av Jakob Arminius, som föddes 1560 och dog 1609. Har ni hört talas om Arminius? Då är det på tiden. Det har påverkat Sverige också i hög grad. Den nya arminianismen kännetecknades av en svag syndförståelse och en motsvarande stor tillit till den naturliga människans egen förmåga i gudsförhållandet. I den arminianska kyrkoriktningen utvecklade man den uppfattningen att människan själv kan välja om hon ska bli troende eller inte. Människan själv kan välja att tro, och att människan måste låta tron följas av goda gärningar eller av helighet och lydnad för att bli frälst. För att bli frälst krävs det någonting. Hon ska först välja tron, och sen så måste hon välja lydnadens väg. Hon måste göra goda gärningar för att bli frälst, som en frukt av sin tro. Frälsningen blev sålunda ett samarbete mellan Gud och människan. Gud frälser människan dels på grund av Kristus och dels på grund av människans tro och trons frukter. Målet för kyrkan i hennes missionsarbete, det blev alltså att överbevisa människan om att hon måste träffa en trosavgörelse och leva heligt. Du måste träffa en trosavgörelse och leva heligt. Det här är vad vi kallar för lagen. Det är under lagens område. Under 1600-talet blev arminianismen fördömd av både de klassiskt reformerta och de lutherska teologerna. Det finns en kyrkohistoriker som heter Michael Horton. Han skriver så här: alla evangelikala betraktade arminianismen som en avvikande villolära i förhållande till den kristna tron. Man kunde helt enkelt inte förneka det totala syndafördärvet, Guds utkårelse till frälsning, rättfärdiggörelse av tro alena genom Kristus alena, och så fortsätta att kalla sig evangelikala. så skriver han i en artikel 1992. Detta avståndstagande från arminianerna innebar inte att man betraktade alla arminianer som avfallna, men man ansåg att deras lära var falsk och förförande. Hoppar vi fram till 1700-talet. Från och med 1700-talet så skedde en gradvis förändring i mångas hållning till arminianismen. Så arminianismen blev fördömd av de då klassiskt reformerta och de lutherska teologerna. Men nu hände det någonting på 1700-talet. Och den främsta orsaken till det var att väckelsepredikanten John Wesley, född 1703, död 1791, han antog den arminianska läran. Vi känner till Wesley, wesleyanismen eller metodismen. Han antog den arminianska läran och framställde tron som ett mänskligt val och frälsningen som beroende av människans lydnad. Wesley blev redskap för den största väckelsen i Englands historia. Och från denna metodistiska väckelse spred sig det arminianska tänkandet gradvis också in i många andra protestantiska sammanhang, inklusive delar av det klassiskt reformerta och lutherska. Och det märks särskilt då under den pietistiska väckelse och andra väckelser som växer fram på 1700-talet och än mer på 1800-talet. Så vissa drag från arminianismen kommer ni nog att skönja, och tror jag ni känner igen också inom väckelserörelserna. Under 1800-talet fick den arminianska teologin en stark företrädare i USA i väckelsepredikanten Charles Finney. Har ni talat om honom? Inte så mycket i Sverige faktiskt, men han är oerhört stor och känd annars. Han blev nämligen den mest framträdande predikanten i sin tid och banbrytande för en ny, en annorlunda teologi. En teologi som var mer känslobetonad, en känslobetonad kristendom och ett pragmatiskt tänkande inom amerikanska väckelsekretsar. Vet ni vad pragmatiskt betyder? Det är alltså att man är praktiskt inriktad, man siktar in sig på praktisk nytta, praktiska resultat. Det är ungefär som man säger, som man bör göra också i politiken. Man måste leverera, man kan inte bara prata, man måste också leverera, det måste bli någonting. Finney förnekade tanken på arvsynden och att frälsningen var genom, eller bestod i en tillräknad rättfärdighet. Människan blir enligt Finney frälst genom att välja att tro och genom att leva heligt. Uppgiften är enligt Finney att få människan att välja tro och välja att leva rätt. Och det sker inte genom predikningar om objektiva frälsningssanningar, utan genom predikningar som riktar appeller till den enskilde, och då inte minst till känslorna. Ingen trosanning är enligt Finney så skadlig för kyrkan som tanken att tro och väckelse verkas av Gud alena. Denna tanke gör nämligen kyrkan passiv. Det är inget övernaturligt med en pånytt födelse, säger han, eller en väckelse. Båda följer som en nödvändighet om man nämligen använder de rätta metoderna. Citat: en väckelse är inte något mirakel. Den är inte heller på något sätt beroende av ett mirakel. Den är helt och hållet ett förnuftsbetingat resultat av ett rätt bruk av de rätta medlen. Och då frågar man sig, vad är då de rätta medlen? Jo, enligt Finney välberäknade predikningar som talade starkt till åhörarnas känslor, väckte rädsla för helvetet och en stark önskan om frälsning. Det var vidare möten med en uppiskad stämning och starka appeller om att komma fram och överlåta sig till frälsning. Och de som gjorde det, detta val, de fick då veta att de därmed var frälsta. Finney hade ingen tro på ordet som nådemedel. Ni vet, den lutherska läran och även det gamla reformerta, de betonade att ordet överräcker. Först lagens dom, så man har inget försvar och inget eget att hoppas på. och det dödar, bokstaven dödar som aposteln säger. Och evangeliet, fria löften som föder på nytt, som ger liv, nåden, att Gud är oss redan nådig för Kristi skull. Detta kallas då att ordet är nådemedel, framförallt med tanke på överlämnandet av nåden, av evangeliet. Men det var ingenting för Finney. Han, förlåt? Sa jag inte det? När glömde jag kanske. 1792 föddes han och dog 1875. Han var bland annat pastor i Broadway, Tabernacle, New York City. Men han fick också andra höga och viktiga uppdrag där borta. Ska vi se, här har jag för en gångs skull skrivit ordentligt. Nu ska vi se var jag var någonstans i mina papirer. Alltså Finne hade ingen tro på ordet som nådemedel. Men han hade en klar blick för hur den rätta förkunnelse och mötesformen kunde få människor att göra goda religiösa val. Han var pragmatiker och satsade målinriktat på det som verkade, som funkade, som gav goda yttre resultat. Och det uppnådde han. Han uppnådde också stora resultat och blev redskap för en omfattande väckelse med ett mycket stort antal yttre omvändelser. Hans optimistiska tro på människan och människans egna möjligheter att finna den rätta vägen i andliga frågor via sitt eget mänskliga tänkande och hans härmed förbundna ringaktning av bibelstudier, bibelteologiska kunskaper och insikter, det fortplantade sig till de väckta. De lärde sig att orientera sig utifrån egna känslor för och tankar om vad som var gott och riktigt, snarare än utifrån skriften. Och därmed stod de faktiskt ganska försvarslösa när liberalteologin ganska snart kommer invällande. De hade inte så mycket då att komma med. Bibelkunskapen, förankrandet i de bibliska trosanningarna, det var inte så stort. Och känslor kan växla, som ni vet. Så när de nu möttes av intellektuella argument för en sympatisk och moraliserande bibelkritisk kristendom, så hade de inte så mycket att sätta emot. Och då går vi in på 1800-talet. I början av 1900-talet så hade liberalteologins bibelkritik fått en omfattande utbredning i nästan alla större protestantiska kyrkosamfund i USA. Det fungerade så att bibelkritiken kom in via bibelseminarierna. I Sverige var det väldigt enkelt, för det var ju statliga universitet. Kyrkan hade ingen egen prästutbildning. Men också där man hade det, och jag tänker nu på ute i världen och bland annat i USA, så kom då handböcker att skrivas av bibelkritiska forskare, och allt fler av lärarna som utbildade pastorer och präster, de blev bibelkritiker. Någonting måste göras, det förstod ju många. Det här går ju inte. Så här kan det inte få fortsätta. Och reaktionen kom i form av fundamentalismen. Det vill säga, det namnet uppstod av att en rad duktiga men bibeltroende teologer slöt sig samman och sa: vi måste göra någonting. Vi måste ta itu med de här argumenten. Vi kan inte bara komma med känslor emot det. Vi måste ordentligt visa att sann kristendom står för Kristi kroppsliga uppståndel, står för att Jesus är född av en jungfru, står för att människan kan inte frälsa sig själv. Och man tog upp den ena bibliska sanningen efter den andra. Och böckernas namn hette The Fundamentals. Och jag tror jag har originalen någonstans, eller jag har gett bort dem också. Vi håller på att ge bort alla böcker, vill ha några. Om vi ska flytta någon dag så kan vi inte ha så mycket böcker. Men det var intressanta och fina häften om just grundläggande sanningar. De tog upp skapelsen naturligtvis också, och mycket annat. Så från det namnet, fundamental, så kom sen då närmare fundamentalism. Det var alltså en bibeltrogen rörelse som gick tvärs igenom de protestantiska kyrkouppdelningarna. Och den önskade bemöta bibelkritiken och hålla fast vid och utbreda centrala frälsningssanningar till tro och frälsning. Fundamentalismen utvecklades omkring 1920 och blev en omfattande rörelse i USA. Men den präglades också dessvärre till en stor del av ökad grad av inre splittring. Och vad berodde det på? Jo, det framgår av det följande. En rad framträdande klassiskt reformerta och lutherska teologer identifierade sig med rörelsens grundsyn och syfte. Så många av dem som skrev de här böckerna, så var flertalet från klassiskt reformert håll. Men också lutherska teologer ställde sig positiva. Men med en viss oro. Och den oron fanns också hos flera av de här klassiskt reformerta teologerna som verkade då inom denna rörelse. Vad var det för en oro? Vad gällde den? De kände oro över att en stor del av den här rörelsen var påverkad av arminiansk teologi. Och nu vet alla nästan. Kommer ni ihåg nu vad den arminianismen gick ut på? Jag tror det, annars får vi upprepa det sen. En rad andra saker väckte också oro. De märkte att här och där bland de här forskarna fanns en uttalad motvilja mot formell församlingsbildning. Alltså att man skulle vara en församling. Ett starkt spekulativt tänkande om de yttersta tiderna kom också. När vi på 1800-talet så kom ju, känner ni in, darbyismen. Mycket av darbyismens tänkande om de yttersta tiderna och olika dispensations har ju slagit igenom lite överallt också i Sverige. En oklar uppdelning mellan centrala och mindre centrala lärofrågor. En bristfällig förståelse för Bibelns lära om en rätt kyrkogemenskap med flera saker. Det här gjorde att det fanns en viss oro och en viss splittring. Ur den gamla fundamentalismen växte en ny rörelse fram vid tiden för andra världskriget. Den blev efterhand känd under namnet den evangelikala rörelsen. Den skilde sig från den gamla fundamentalismen när det gällde de här ovan nämnda punkterna. Så man hade inte så mycket med av det här som hade oroat då en del. Den var inte fullt ut, det är sant, teologiskt enhetlig. Men dess mest framträdande ledare var starkt förankrade i reformationens teologi. Åtskilliga av dem var solida klassiskt reformerta eller lutherska teologer. En av de organisationer som mest entydigt kom att representera den evangelikala rörelsen efter andra världskriget var det internationella kristna studentarbetet, International Fellowship of Evangelical Students. Och jag har läst mycket av den litteratur som de publicerade, och jag var också med och föreläste en del vid en del av de konferenser de ordnade. Så jag känner personligen många av de här personerna. Bland de som fick ledande roller i detta studentarbete var Carl Fredrik Wislöf, Oliver Barclay, Francis Schaeffer och John Stott. Men mest betydelsefull av alla blev Martin Lloyd-Jones, som var den viktigaste kraften bakom detta studentarbete. Och ni märker att det är Wislöf räknas som lutheran, medan de flesta andra hör mera hemma på den reformerta sidan. Och vad kännetecknade då denna evangelikalism? 1971 tog Lloyd-Jones i tre föredrag upp frågan: vad är en evangelikal? Och som första punkt betonade han att en evangelikal är en som känner för att evangeliet ska bevaras rent. Den bibliska tron på och förståelsen av evangeliet måste tillkämpas på nytt i varje generation. Det är en rätt så viktig sak. Det är ingenting som man har en gång för alla och sen har man det. Utan man kan förlora det rena evangeliet om man inte lever av det, studerar det, tränger in i det. Man måste verkligen kämpa för det. Man kan liksom inte bara säga att nu har vi det och så tror man att man har det kvar. Kyrkans historia, säger Lloyd-Jones, genom århundradena visar mycket tydligt att kyrkan inte är något statiskt. Den är alltid en förändringsprocess. Det är alltid en förändringsprocess på gång och en utveckling. Och dessvärre, precis som i naturen, går utvecklingen generellt mot upplösning. Jag brukar inte tala om evolution utan degeneration när man tittar på utvecklingen i naturen. Jag tror att Abraham var mycket klyftigare än vad vi är. Upplösningen kommer aldrig, sa Lloyd-Jones, plötsligt utan långsamt och obemärkt. Den stora faran är inte de uppenbara bibelkritikerna utan de som långsamt under en täckmantel av yttre fromhet steg för steg för församlingen bort från skriftens grund. Och det här är ju bibliskt. Djävulen kommer ju inte och säger jag är djävulen, utan han kommer som en ljusets ängel så att han lättare ska lura oss. Som regel kommer de farliga förändringarna från män som bekräftar de centrala trosanningarna och därför verkar pålitliga för de flesta, men det nya de kommer med underminerar med tiden just trons bärande sanningar. Och jag ska avrunda nu med bara några punkter. I föredraget från 1971 betonar Lloyd-Jones vidare som evangelikala kännetecken kyrkohistoriskt medvetenhet. Och det här föredraget skulle vara alltså ett led i öka den kyrkohistoriska medvetenheten. Vidare villighet att göra upp med villolära och att ta allting under skriften. Samtala om det och belysa det utifrån skriften som högsta norm. Vidare inga tillägg till och inget förtigande av Guds ords sanningar. En biblisk förankring. Misstro mot förnuftet när det gäller andliga ting. Och slutligen, tro på värdet av grundliga bibelteologiska studier. Oliver Barclay, som stod Lloyd-Jones nära och var en ledande person i det engelska studentarbetet under efterkrigstiden, betonar fem saker som karakteristiska för det han kallar klassisk evangelikalism. Och det är de här fem punkterna, jag kan sluta med dem. Principiell och praktisk respekt för Bibelns auktoritet. Koncentration på försoningen och rättfärdiggörelsen genom tron alena. Tron på nödvändigheten av ny födelse in i Guds rike genom den helige andes gärning. Aktivt engagemang i arbetet för evangeliets utbredande. Och för det femte, betoning av det personliga förhållandet till Jesus som centralt för ett sant och levande kristenliv. Jag hoppas det här kan utgöra lite underlag för samtal. Kaffe serveras.